En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Men tänk er det här med gårdsförsäljning. Vilka ligger bakom det?
Att de kanske sitter för mycket i knät på Coop också.
Han går runt med en lista på namn i sin portfölj.
Så här är extremt osvenskt.
Nej, men... Du går ut för min borgerligheten, tänkte jag.
Det här är Åsiktskorridoren.
Tidningen ETC har gjort en granskning där de visar att Sverigedemokraterna kartlägger opolitiska tjänstemäns politiska åsikter på regeringskansliet och liksom hindrar dem från att få särskilda jobb och fryser ut dem och så vidare. Och de pratar till och med Björn Söder, som då erkänner att han går runt med en lista på namn i sin portfölj som han tar fram när han minglar och liksom kollar folk mot och kanske skriver upp några folk som verkar lite sossiga och så på. Vad tänker ni om det här, Anders?
Jag tänker att det börjar bli lite allt det här som man har varnat för. Mm. Börjar liksom hända nu. Och det är ju liksom grej efter grej efter grej. Man ska ju inte glömma då att för det första, det här är ju brottsligt naturligtvis. Att liksom diskriminera folk på grund av att de är ett parti är ju brottsligt. Mm. Att rekrytera människor på något annat, till opolitiska tjänster, på något annat än skicklighet och förtjänst, är ett brott mot grundlagen, vilket man ju upptäckte kanske när Anna Kinberg Batra började sätta upp lappar på anslagstavlan. Så det här är liksom inte tillåtet att bete sig på det här sättet. Om det stämmer att de har åsiktsregistrering, att de har politiska utrensningar, då är det ju otroligt allvarligt. Och om man ser som en större bild, liksom, vad är det för någon slags demokratiska reflexer som det här gänget har? Då ska man ju inte glömma det heller, att man har använt lagstiftning mot det största partiet i oppositionen genom den här lotterilagstiftningen, riktad lagstiftning. Det har man inte heller gjort innan. Man ger sig på redaktioner. Jag kommer ihåg när Moderaterna hade sitt möte nu uppe i Karlstad, då fick Mats V. Karlsson från ETC rapportera från parkeringsplatsen utanför, för att han släpptes inte in, för att Moderaterna inte gillar ETC, för att de är vänster och så vidare. Alltså, det här är ett beteende som överhuvudtaget inte hör hemma i våra... Liksom,
han fick inte komma in
därför att de har tydligen någon presschef på Moderaterna, det är någon sån där ung stjärna.
Moderaterna är inte statsrådsberedningen.
Nej, det är ju Moderaterna då som parti. Jag kommer inte vad han heter. Men som då alltså inte släpper in honom och hittar på så här olika förevändningar. Liksom.
Det är fullt på presslistan.
Det var fullt och sådär. Så den enda människan som står på parkeringen utanför Moderaternas Sverigemöte, det är Max från ETC, vilket naturligtvis inte är en slump.
Keep your enemies closer.
Nej, men det här är ju treåringsbeteende.
Men
det är ju ett system. Alltså, man respekterar ju överhuvudtaget inte grundläggande principer om hur vi umgås med varandra i Sverige.
Det var inte första gången heller. Förra året när det var Sverigemöte på Waterfront i Stockholm, så stod Mats Karlsson också utanför och rapporterade. Han är ju den också mest kanske joviala journalisten i kåren.
De borde vilja ha honom med av sociala skäl. Mm. Men om man säger de opolitiska tjänstemännen, vad tror ni att det kan få för konsekvenser om de plötsligt blir politiska? Vad tror du, Jonna?
Nej, men det är klart att det sprider rädsla bland de anställda. Fruktan, och det är väl det som är syftet, att man ska lyda och följa order, vilket man ju gör som tjänsteman. Man driver ju inte någon egen agenda, så det är ju bara helt missriktat. Men visst får man associationer till det som händer i USA, som har rapporterats om att man måste skriva under ett lojalitetskontrakt om man vill jobba kvar inom statsförvaltningen. Mm. Så att det är ju otroligt skrämmande om det här stämmer, att det även sker i Sverige.
Mm. Men där kan man väl också säga att jag har ju precis som Ulrika jobbat i regeringskansliet, och de här tjänstemännen är ju otroligt kompetenta. De är oerhört opartiska. Det är fullständigt bullshit att det skulle finnas en politisk bias, utan de här tjänstemännen jobbar ju oavsett regering. en socialdemokratisk regering får lita på dem, en borgerlig regering får lita på dem. Så att det här är extremt osvenskt. USA har ju ett spoil system där man byter tjänstemän när man byter politisk ledning. Och i Sverige har vi ett system där du bara byter liksom den politiska ledningen. Du har politiskt sakkunniga, du har statssekreterare, presssekreterare, men i övrigt så är alla andra kvar. Och i ett land med 10 miljoner så har inte vi råd med ett spoil system. Så är det krasst. Den kompetensen finns inte här. Men skulle de göra detta konsekvent nu, då kommer ju nästa regering att behöva byta ut de personer som är politiskt tillsatta, som inte är kompetenta. Och då förstör du ju hela den svenska förvaltningsmodellen på det här sättet. Så det är liksom, det är ingen liten sak att det här händer. Jag har hört rykten, ska jag säga, om att folk är sura för att de inte, alltså precis det Ulrika säger, att det här är någonting som, att den stämningen ändras på regeringskansliet. Och jag hoppas verkligen att om att man tar det här på allvar liksom från förvaltningschefsnivå och så, det är med opolitiska personer då, i olika departement, eller att man liksom på allvar tar diskussioner om detta, att man har det högt i tak. För man ska inte heller glömma det att politiken blir ju kass om du inte har högt i tak. Då utreder du inte saker ordentligt, du tar inte fram underlag som är riktiga, det försämrar liksom politikens effektivitet också. Så att alla förlorar på den här typen av liksom, ja, SD-beteende liksom.
Men finns det en risk alltså att andra partier och Socialdemokraterna till exempel, om man liksom kommer in efter nästa val, att det då alltså att man har skapat ett system där man måste byta ut alla, eller där man har upptäckt att så här, man kan göra det och då blir man frestad att göra det?
Nej, jag skulle säga nej. Jag skulle säga så här, på 2 år går inte det. Skulle det här gänget bli omvalt givet den här politiken de håller på med nu, och att de på riktigt får göra om statsförvaltningen, det är klart att då kanske vi pratar om en sån sak. Men att Socialdemokraterna skulle göra något liknande, det tror jag inte på faktiskt. Det strider för mycket mot liksom hur man har jobbat förut.
Vad tror du, Ulrika? Detta är så dumt så att jag orkar inte. Detta är så, hej, jag har inte upplevt regeringskansliet överhuvudtaget. Jag tror att jag sitter och tittar på Yes Minister eller något sånt där, och alla är Sir Humphrey. Alltså jag är så otroligt trött på det här. Alltså så här. Skulle vi byta ut våra opolitiska tjänstemän, dessa fantastiska expeditionschefer, rättschefer. Alltså, ja, jag vet inte riktigt var jag ska börja någonstans. Det kommer inte finnas tillräckligt med mycket tillräckligt med folk i det här i Sverige för att kunna byta ut mot lika bra personal. Och det där inser ju vilken regering som helst som tillträder, att visst, man kan tycka att det är lite läskigt dag ett, man kan tänka och mer tycka att det är lite läskigt dag två. Jag menar, jag kom ju in och var liksom den högsta hönset som statssekreterare och fick hantera Lars Danielsson och olika tsunamiband och så. Det är klart att jag tyckte att det var lite sådär liksom lite småläskigt, och man var väldigt ung och man var paranoid och du vet sådär. Men herregud, utan att jag höll dem i handen, då hade det ju gått fullkomligt åt helvete.
Jag tror att det finns ju ett pågående rättsfall också med den här kvinnan som jobbade på Energimyndigheten som blev uppsagd för att hon på fritiden var aktiv i de här rebellmammorna. Och nu har ju hennes fackförbund, ST heter de va, stämt arbetsgivaren. Så vi får se vart det leder. Men det är också ett exempel på hur man ska sprida liksom skräck och oro bland människor så att de blir kanske tystare och liksom inte vågar engagera sig i olika föreningar eller sådär som på fritiden.
Jag tycker ju att det är väldigt spännande att diskutera med förvaltning och sånt där. Jag är lite knäpp. Eller väldigt knäpp, jag vet att det var så ni tänkte, ni som lyssnar. Men man ska heller inte underskatta det jag började med. Nämligen att jag är ganska säker på att det finns listor på människor som inte är opolitiska tjänstemän, men som har haft kanske statssekreterarroller eller planeringschefer eller statsråd för den delen, som faktiskt är experter på en massa saker. Och som faktiskt är människor med otroligt mycket kunskap och som skulle kunna tillföra väldigt mycket. Jag menar, titta bara på våra liksom tidigare statsråd och andra företrädare som blir landshövdingar. De tar ju detta på ett väldigt stort allvar, att inte bedriva politik, att inte gå på partimöten, att inte tacka ja till att stå och prata på något moderatmöte. Jag tror inte att Beatrice Ask skulle tacka ja till att stå och prata på ett moderatmöte i Sörmland. Alltså, ni förstår hur jag tänker. Men vi måste kunna gå mellan, och kunskap och liksom, och erfarenhet måste tas om hand.
Jag läser just nu den här boken Sånt händer inte här, som är en roman från, alltså 35, skriven av Louise Sinclair som fick
Nobelpriset.
Ja, men den är jättebra, som handlar liksom om när USA, alltså det är ju en roman påhittat, att USA blir en diktatur. Så den har ju liksom en skrämmande aktualitet. Och där skapas ju också ett angiverisamhälle där folk inte längre vågar prata i på bussar eller i offentliga rum, på restauranger och sådär, för att de är rädda att någon ska ange dem. Och steget är ju inte långt om man har en sån där lista, till att man även har liksom angivare som kanske då skvallrar på sina kollegor och så vidare. Och det är ju det också som det här kan leda till.
Förra veckan var det ju bojkott. Det var många som bojkottade de stora matkedjorna. Det var lite matjättar som blev sura. ICA ville inte kallas för matjättar. Det var flera som körde olika kampanjer för att undgå att bli bojkottade ungefär. Vad tänker du om detta, Anders? Var bojkotten lyckad? Visar det här att den var bra?
Jag vet inte. Alltså, den var väl bra som en debatt, tänker jag. Att det blev liksom en diskussion om de här matjättarnas finansiering och liksom, alltså, och det här liksom otroliga myglet från dem när de försöker liksom ljuga sig ur situationen. Så här, ICA annonserar och säger vi ingen matjätt och så. Alltså, och det vet man ju också som på något sätt, när liksom särintressen blir pressade, då dyker det alltid upp en massa experter i tidningarna som förklarar att det egentligen inte är särintresset som är problemet, utan det är något annat som är problemet. Och den typen av artiklar kom ju som en hel flod förra veckan. Så jag tänker att det är ganska, det är ett stresstest av liksom ett oligopol. Om inte regeringen gör saker nu, så tror jag det kommer bli så att nästa valrörelse kommer delvis att handla om detta. Och då kommer oppositionen att lova att göra saker. Och då kommer man att börja splittra upp de här matjättarna och dra ner på bonusarna för vd och sådär. Så att, jag menar, de får ju passa sig lite nu för vad som händer, tror jag, efter den här debatten. Att gör de ingenting själva, så kommer ju det här att bli politik.
Vad borde de göra?
Alltså, jag tycker de här förslagen som alla har föreslagit är ganska bra. Alltså, man delar upp de här matjättarna. De har ju liksom, de kontrollerar hela matkedjan från liksom producent till din tallrik. Splittra upp det där. Låt inför konkurrens i de här alla led. Säg att en matjätte får äga 10% kanske, så i varje led, då kommer konkurrensen gå upp direkt. Öppna för transparens, att alla får veta hur mycket marginaler lägger de på. Man kan ha märkningar. Så här mycket marginaler lägger de på samma sätt man har föreslagit märkningar om krympulation. Och sen kan man ju ge Konkurrensverket i uppdrag att liksom granska det här. Alltså, tar de ut övervinst eller inte? Jag tror att man ganska snabbt skulle få upp en konkurrens. Och jag tror att orsaken till alla de här experterna som säger det är inte matjättarna, det är dåligt väder i Colombia och så. Alltså, de att de dyker upp så här mycket, att man annonserar så mycket, det betyder att man är stressad.
Tycker du att regeringen har hanterat det här bra, Ulrika?
Nej, men det har ju inte matjättarna heller gjort. Jag tycker att det här påminner väldigt mycket om 07-08. När vi hade en finansminister som hade hästsvans som sa ring din bank, kommer ni ihåg det? Man skulle kolla räntan och man skulle kolla liksom belåningsgrader och sånt där. Och det var ju ett jädra hallabaloo då, kommer ni ihåg det? Att det skulle vara... Han hade ju också möten på finansen. Och det slutade med att de fick dra ner sina bonusar och så. Så det är ju...
Ska man ringa sin ICA-affär?
Nej, men jag kommer ihåg att jag gjorde bort mig förra gången när jag sa att jag gillar att handla på Lidl. Jag fick äta upp det sen faktiskt. Alltså. Det var en del som reagerade faktiskt. Fast fnissigt, du vet, okay. Sådär att jag inte riktigt förstår ibland. Lite mindre vetande lilla gumman. Men möjligen så är det så att vi har för lite konkurrens i den bemärkelsen att om vi tar, som du och jag pratade om, Bryssel till exempel, där man, det finns 4 slaktare i ditt närområde och du väljer vilken du går till. Vi har ju inget val här, utan vi kan ju välja mellan Coop, Ica, Lidl då, låt säga, som ligger nära mig i alla fall, det är 3. Men de har ju liknande, det är ju samma fabrikörer. De har lite olika priser, så det kan man ju liksom kolla då. Att det kanske är vissa vardagsprylar är billigare på Coop, om jag ska vara ärlig. Fredagarna är lite trevligare på Ica, för de har lite mer annat. Och basgrejer är lite mer Lidl. Men man skulle ju vilja få upp konkurrensen så att, jag menar, du kanske går på ett slakteri där de har de typerna av...
Jag är vegetarian, så jag kommer inte gå till något slakteri, men jag förstår vad du menar.
Köttbitar som du vill ha. Nej, men alltså, det är ju någonting med att vi handlar allt på ett och samma ställe. Och då blir det nog väldigt enkelt att ha. Jag menar, titta bara på... Nu tjatar jag om Åring igen. Värmland, norska gränsen. Där finns det en Coop och det finns en Ica. Superdyra båda två. Därför att det finns ju ingen konkurrens. Och därför åker jag till Lennartsfors, som är söderut, ner mot Dalslandsgränsen, som har ett rum som egentligen är till för på somrarna, så där ni vet, turister, det är väldigt mycket så här kanotturister och tältturister och ni vet, scoutturister. Ja, men där handlar jag.
Ja, nej, men jag tycker att det är häftigt att en mamma har kunnat liksom dra igång hela det här upproret eller liksom bojkotten. Alltså det började väl på hennes sociala medier, den här uppmaningen. Och sen om det inte har lett till att liksom Ica butiker går i konkurs, och det var ju inte riktigt syftet heller. Mm. Men hon har ju verkligen startat en debatt som engagerat hela landet så. Och det är ju en bedrift i sig.
Verkligen.
Och sen så jag bara kikade runt lite inför det här, den här podden, och då verkar det ändå vara så här mycket lokalnyheter om hur lokala ICA och Coop och Hemköp och sådana butiker har påverkats under den här veckan. Att de har märkt av att färre kommer och handlar, och jag tror att vi alla lite till mans, alltså jag är också i händerna på de här stora jättarna, har svårt att ta mig till några andra.
Svårt att inte vara det. Exakt. Det är det som är problemet.
Men att man ändå har försökt att hålla igen den här veckan. Sen har det ju varit veckan före löning också, så det har ju liksom funnits andra orsaker till att man hållit igen. Men att man ändå har tänkt det, och för att liksom göra det man kan med sin konsumentmakt, att försöka markera och liksom skrämma dem lite.
Verkligen.
Men sen är det väl också så att jag tror att man också måste permanenta på något sätt hur man tänker kring detta. Alltså, kan man handla i lokala butiker som Ulrika i den här, vad det nu var, Fors någonting? Alltså, det bör man göra. Alltså, och det är klart att kan man det, så finns ju den möjligheten ibland inte liksom. Men det är inte gudgivet att de här företagen ska få ha den här monopolställningen de har. Alltså, lokalpolitikerna kan bjuda in företag att starta på andra ställen. Man kan rita vägar så att man kan åka till fler ställen än bara Ica. Man kan planera bostadsområden i framtiden som gör att man kan handla någon annanstans. Alltså, Ica har ju varit, och framförallt Ica, men även Coop och Axfood, har ju liksom på det sättet styrt liksom planering och sånt lokalt, hur allting ser ut. Och jag tror ju faktiskt att det är så att börja politikerna ändra det. Säg att man skulle bjuda in de stora europeiska kedjorna till Sverige på ett aktivt sätt. Det är klart att du skulle få ner priserna. Det finns ju massa kedjor i andra länder som skulle kunna vara här också. Inte bara Lidl då.
Men det är ju, du ställde frågan hur regeringen har agerat, och ja, det är verkligen slående hur handfallna de har varit. Det här mötet i torsdags med finansminister Elisabeth Svantesson och Peter Kullgren resulterade ju inte i någonting. Alltså, det var ett enormt antiklimax. Och det enda de säger är att det ska bli billigare att producera. Men jag menar, jordbruk eller bönder och så vidare har ju fått billigare priser på bensin och diesel. Det är liksom har, elpriserna har sjunkit på många håll i landet. Och det har inte gett effekt. Och nu så till exempel Centerpartiet säger att man borde sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar som ofta jobbar i butikerna. Men erfarenheten av det har ju också visat att det leder inte heller till sänkta priser. Alltså man provade ju det på restauranger ett tag. Det gav ju inte effekt. Så det blir ju i så fall bara ännu större påslag. Alltså som ett lite extra pengar till de här jättarna. Så det krävs ju annat. Och där tycker jag faktiskt att Vänsterpartiet har varit skickligast på att fånga den här energin i den här frågan. Alltså Socialdemokraterna har också varit lite lama och haft för tekniska förslag, liksom varningstrianglar för krympla, ja, varor som har minskat, krymplationsgrejer, ja, ni vet. Det är för krångligt. Jag undrar ibland att de kanske sitter för mycket i knät på Coop också för att våga vara till, alltså, riktigt aggressiva i den här frågan.
Men där kan man ju också säga att det finns ju ett dilemma här. Axfood har ju ägs av Axelsson-Jonsson-sfären. Axelsson-Jonsson-sfären har ju varit oerhört politiska historiskt inom borgerligheten. Antonia Axelsson-Jonsson sa ju efter valet 2018 att nu får det vara slut med beröringsskräcken för SD till exempel. Och hon har ju aktivt drivit politik gentemot borgerligheten. Och där kan vi också se att man driver de här Engelsbergsseminarierna, man driver vad heter det här, TV Access. Man har liksom fingrarna på massa ställen som ju är så här partipolitiskt till höger. Och det är klart att om regeringen på riktigt skulle liksom ta konflikt med matjätten, tar man ju konflikt med det där. Och det är ju en del av borgerlighetens idéutveckling. Så att, jag menar, vill man det i det läget? Så att
den stora konspirationen.
Ja, men alltså du har ju på samma sätt som sossarna sitter i knät på Coop, så sitter ju det där gänget i knät på Axelsson Jonsson, och de sitter ju också finansiellt i knät på Axelsson Jonsson, för de betalar ju massa opinionsbildning eller Engelsbergsseminarier och sånt. Så det är klart att alltså, det är ju vested interests liksom.
Och så här har typ alla partier, men om jag måste få hålla med Anders om det här, nu blir alla jättearga på mig, men tänk er det här med gårdsförsäljning, vilka ligger bakom det?
Nej, men det är ju också så, alltså det är ju beställningsuppdrag,
det är ju liksom de här, det är ju matjättarnas sätt att försöka sälja billigt vin och öl på i sina affärer.
Ica Basic lådvin.
Och jag skulle tycka att det finns poänger med att man kan, inte för att jag skulle kanske springa ner och köpa, jag har blivit så gammal nu, jag fyller ju ändå 53 i sommar. Så att man har ju börjat bli lite sådär, du vet, känslig för vilket vin man dricker, annars kan man lika gärna skita i det. Men en bra bolognese behöver lite rödtjut. Och har man inte sparat det, ja då får man köpa det där, ni vet, i kryddhyllan, ni vet, matlagningsvin. Som inte smakar någonting. Ja, men jag skulle inte dricka det, men jag har bolognese, alltså i köttfärssåsen.
Nu går det ut för med borgerligheten, tänkte jag.
Ja, det var borgerligheten var.
Nu pratar vi matlagning.
Ja, då hinner vi inte mer för idag. Men tack så mycket Anders, Jonna och Ulrika som har varit med idag, och jag heter Susanna, och framförallt tack till dig som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ledare. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.